Värvet görs i samarbete med Acast.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Jag har ju fått anledning att fundera kring mina rötter. Kanske speciellt med jobbet som jag har gjort tillsammans med Thomas, så har vi ändå varit och grävt runt och frågat, var kommer den här rösten ifrån som tvivlar och frågar mig om det jag gör är tillräckligt, men också som har gjort att jag har varit beredd att jobba hårt och ja, men verkligen ta mig an utmaningar.
Denna tjej från Tärendö som går från klarhet till klarhet och får sitt jättestora genombrott just det här och visar att hon är bäst i hela världen just nu på att åka skidor. Charlotte Kalla i mål där.
Där gick hon över mållinjen.
Så sent som 2019 korades hon till Sveriges mest omtyckta idrottspersonlighet. Hon har snart sagt vunnit alla utmärkelser som går och givetvis också priser. Guld i tre olika OS, i tre olika VM. Ja, Charlotte Kallas prisskåp innehåller mycket metall från en lång karriär i världstoppen. Redan 2006 vann hon sitt första internationella mästerskap. Det blev alltså dryga 15 år i den absoluta världseliten, men i mars i år kom beskedet.
En stor svensk idrottskarriär är över. Den svenska skidstjärnan Charlotte Kalla meddelar att hon avslutar elitkarriären och att SM i Piteå blir hennes sista tävling.
Så vad har hon för sig nu för tiden? Och hur är det att kunna dra i sig nässpray utan att fundera på om den är dopingklassad? Blir hon kvar i Sundsvall nu när tävlingsskidorna är lagda på hyllan? Och när var hon berusad senast? Det här är Värvet avsnitt 526, inspelat för en tid sedan i ateljén i Gamla stan med Charlotte Kalla. Du, då är vi igång.
Ja.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har en liten nasal ton i rösten för jag drog på mig en bihåleinflammation här för någon vecka sedan.
Aj.
Så lite spår från den ännu, känner jag när jag pratar. Nu har jag suttit tyst på en tågresa i flera timmar.
Mm. Men hur har du det i livet då?
Jo, men jag har det bra. Men vanligtvis så har ju maj månad inneburit att jag har startat igång med träningen. Och det här var ju första gången någonsin som jag inte blev stressad av att få en sjukdom. Jag hade ingen träning som missades. Så jag fick avboka ett yogapass och en crawl-lektion. Men det var liksom, ja, det är inget som är så jätteviktigt.
Vad var det för lektion, sa du?
En simlektion.
Okej, okay. Ja, crawl. Okej, okay, ja, nu är jag med.
Precis.
Håller du på att lära dig att simma?
Ja, men jag skulle vilja lära mig att simma utan att bli så otroligt anfad. Mm. Och ja, jag hade inte trott, eller jo, det hade jag väl egentligen, att det är mycket teknik i simning, men det är svårt. Men också väldigt häftigt hur mycket det går att utvecklas på ganska kort tid.
Mm. Det ser ju enkelt ut när de gör det. Alltså ja. Typ Alzheimer och så.
Ja, men det är så otroligt effektivt vad de verkligen får all kraft i rätt riktning. Nu ska man ju inte kanske filma sig så tidigt, men den avbokade simlektionen från i onsdags blev flyttad till lördag. Och min simtränare fick för sig att plocka fram paddan. Och det var nyttigt att få se mig själv på film. För ja, kraften gick ju inte åt rätt håll. Så det finns ganska mycket kvar att finslipa på. Men det var nyttigt att få en bild utifrån också. Och ja, det är många moment som ska till innan det blir effektfullt.
Men gör du det bara för att du tycker det är kul?
Ja, jag har trivts alltid i vatten. Och när jag såg att Magda Forsberg tog en simlektion i Sundsvall så var jag tvungen att fråga direkt vem som är hennes lärare.
Mm.
Och när jag har fått en idé, då är det svårt att inte sätta den i verket. Så veckan därpå så var även jag på himlabadet och plaskade runt.
Vad är du för stjärntecken?
Kräftan.
Ja, du ser.
Ja, ganska ja, på väg mot lejon. 22 juli, så 23 så hade jag varit ett lejon.
Okej. Okay. Säger det någonting om dig?
Det vet jag inte. Jag har inte så jättebra koll på stjärntecken. Men däremot hade jag en mamma som var badvakt när jag växte upp. Så jag spenderade ganska många timmar och lekte i badhuset i Tärende, men jag har aldrig tagit några simlektioner.
Det är otroligt, 441 invånare eller någonting sånt, och det fanns ett badhus.
Ja.
Okej.
Okay. Jajamän, det var väldigt viktigt så. Och speciellt, det kan vara ganska kallt i Tärende, så vissa gånger när vi inte kunde vara utomhus och ha skidträning så fick vi flytta in i simhallen och köra några längder där istället.
Okej, så att det har varit en stor del av ditt liv, men du har aldrig vetat hur man gör typ, och nu vill du?
Nu vill jag förstå vad det finns för några tekniska detaljer som jag kan förbättra, och de var bra många fler än vad jag var medveten om. Mm.
Ja, men det har väl med rytm och sånt att göra, antar jag, och att man ska andas ut rätt. Och,
ja, verkligen.
Men du, det låter, förlåt om jag gräver det här, men känns det inte konstigt för dig att träna för någonting som du inte ska använda till något?
Ja, fast nu är det ju kanske 6 gånger jag har varit i bassängen. Så det är ju väldigt, väldigt nytt. Så jag vet inte ifall det är nyhetens behag också, den här ivern att få lära mig. Men det känns också lite märkligt att inte ha en deadline för det här eller något mål. Jag ska inte simma Vansbro i sommar eller så. Men det känns som att det är något som jag kan ha med mig livet ut. För ja, det är väldigt välgörande att simma. Det känns som just rörlighetsmässigt så tror jag min kropp mår bra av att få vara tyngdlös i vatten och röra på axlar och skuldror på ett sätt som jag inte har gjort som skidåkare.
Nej, det där är ju lite intressant att ta reda på. För jag menar, om man kollar på fotbollsspelare idag.
Ja.
När jag var liten, då har jag en känsla av att alltså, Glenn Hysén kunde ju så att säga fortfarande röka och vara bäst i världen.
Ja.
Så ser inte träning ut riktigt längre. Det är liksom så här, det verkar som att hälften av träningen är på gymmet för en professionell fotbollsspelare. Jag gissar. Kan det vara så?
Jag är inte helt så här insatt i fotboll, men jag känner ju bara själv under min skidsatsning vad det blir mer och mer på detaljnivå och att satsningarna börjar ändå tidigare än vad jag upplever om jag kollar tillbaka på hur seriöst det var innan jag började gymnasiet.
Mm. Men hur var det där för dig då? Hur mycket var du på gymmet under din karriär?
Nej, men just rörlighetsmässigt så körde jag aldrig stretching eller aktiveringsövningar innan träning fram till kanske 2015. Men de sista åren i karriären så var det en nödvändighet för att hålla. Och det känns ju också som att just att lägga in små aktiveringsövningar och ha en större medvetenhet om att styrketräning är inte bara en gång i veckan, utan det är bra att få in det kontinuerligt under träningsdagarna för att vara hållbar. Och det ger ju jättemycket effekt i teknikarbetet ifall du har så få begränsningar som möjligt, både styrke- och rörlighetsmässigt. Mm. Och ja, jag är ändå fascinerad över att jag nu i vår känner mig mindre begränsad än på många år rent skademässigt. För våran fysioterapeut i landslaget som är ansvarig över landslagsgrupperna, han ringde runt till alla oss aktiva. Det var innan jag hade bestämt mig för att sluta och frågade hur status var, bara för att vara lite proaktiv och kunna planera in april månad för att jobba med eventuella skavanker. Och det var jätteskönt att kunna säga till han, nej, men det känns faktiskt väldigt bra. För jag hade som ändå tänkt när träningssäsongen drog igång i maj 2021 att ja, men den där ryggen, den kommer jag nog få ta tag i när nästa års tävlingssäsong summeras, men det var inget problem längre.
Nej, men för du var väl skadedrabbad ganska sent ändå, alltså typ 2020 eller?
Ja, det stämmer. Emot 2021 och VM i Oberstdorf så hade jag en rygg som krånglade. Mm. Så jättetacksamt att det inte var kroppen som sa ifrån, att det inte var därför jag valde att lägga skidorna på hyllan.
Men jag menar, om vi ska få om min så här långsökta parallell med fotbollsspelare då, alltså just det här Under alltså den senare delen av din karriär när du faktiskt var på gymmet, vad gjorde du där?
Ja, men dels hade jag ett eller två styrkepass i veckan. Och de kunde vara på ja, men drygt en timme. Och beroende på vilken period i träningsåret som det var, så var det uppbyggande styrka för att bli mer och mer explosiv. Ju närmare säsong jag kom, för att kunna använda det också som
ge mig detalj.
Nej, men förra året i maj, då körde jag nästan bara med kroppsvikt och kanske en liten viktmanschett, och det var väldigt små muskelgrupper egentligen. Mycket så här, att aktivera bålmuskulaturen. Det är ju som inte bara magerygg, utan även rumpa, höftmuskulaturen innefattas. Så, för att kunna få kraft i rätt riktning och att knäna viker in så lite som möjligt, utan man har kontroll och har en position på kroppen där vars all kroppstyngd också kan nyttjas i stavtag eller i benrörelser. Så, så gäller det att vara stark, för att sen när bålen är påkopplad, då kan du lägga på mer avancerade övningar som innefattar hela kroppen, för det handlar så himla mycket om timing. Så sen när tävlingssäsongen närmar sig, då är det ganska få repetitioner, men jag ska inte tumma på att lägga på för mycket vikt på stången, utan det handlar ändå om effekten jag får ut i rörelserna. Så det ska vara snabbt. Det ska vara kopplingar mellan nerverna. Det är det som ska ta mig framåt. Inte att jag segdrar upp någonting.
Så, men liksom, då var det, liksom, det var inte typ marklyft och sådana grejer, utan det är... Vad är det för övningar?
Jo, men det skulle kunna vara marklyft också. Mm. Men min styrketränare Stefan har en grundfilosofi om att i och med att skidor är en enbensidrott, det är sällan vi skapar så mycket kraft med bägge benen i marken, så kunde jag köra marklyft, så här enbens marklyft, bara för att rekrytera rätt rörelser och också få ännu större utmaning för balansen. Och det ställer ju jättestora krav på ja, bålen. Mm. Så om jag satt och körde axelpressar, så kunde jag sitta på golvet och pressa hantlarna uppåt, bara för att jag inte skulle fuska med något stöd från ryggen, utan verkligen känna att hela kroppen är som ett spett och att jag orkar pusha på även fast jag belastar. Så. Mm. Men förutom de här timmespassen i gymmet, så har jag också i stort sett varje träningsdag kört dels rörlighetsövningar innan jag sticker ut på första passet, men också lite små styrkeövningar för att koppla på rätt muskler. Och det här har ju varit extra viktigt när jag åkt rullskidor, kanske lite mindre viktigt när jag stuckit ut och sprungit. Men de här rörlighetsövningarna, de är ju som både att man får tänja på muskulaturen, men också lära sig att använda antagonisterna för att komma ut i rätt rörelser. Så,
alltså den motstående muskeln mot den du tränar?
Ja, men precis. För det handlar ju om att hitta de här små, små nervkopplingarna som... De finns ju oftast där, men de kanske är lite sovandes.
Ja, det där är skitsvårt tycker jag. Man, alltså, om man börjar träna så sent i livet som jag gjorde, så är det så här, ja men säg, du måste ha muskelkontakt, säger folk. Mm. Och så bara, jaha, men vad fan är det ens? Alltså, i vissa fall kan man ju känna det.
Ja.
Jag ser att min biceps rör sig när jag gör en biceps curl, men känner jag det verkligen?
Ja. Ja. Nej, men det är jätteintressant. Och som nu också med simträningen eller yogan som jag har varit på, så det är ju små, små aktiveringar som ska till. Mm. I yogan så känner jag mig still som ett kylskåp, men det är också häftigt vad snabbt man kan gå framåt så, och hur bra jag känner att det är för kroppen. Och sen är det ju också en effekt rent psykiskt att få koppla av och vara här och nu och ge mig själv den stunden. Men just utvecklingen rent rörlighetsmässigt, men också hur mycket balans det handlar om. Att bara våga. Det har varit häftigt att få göra nu de här veckorna som har varit.
Ja, men det här är ju lite intressant, tänker jag. För att om man har använt sin kropp i hela sitt liv och liksom du har ju jobbat med din kropp.
Mm.
Alltså det har varit ditt levebröd.
Ja.
Och sen helt plötsligt är den inte det längre.
Mm.
Det verkar ju som att du fattar inte det, för du håller ju fortfarande på och tränar.
Nej, men jag är nog lite sökande där. Jag vet som inte riktigt vad akklimatiseringen till en motionärsnivå ska vara. Finns det några recept eller så? Det är ju svårt att fråga andra som har lagt av, för jag tror att varje väg är unik. Någon kanske har en kropp som är lite sargad och behöver läka och avstå från den elitidrottinriktade träningen. Så. Men för mig så har den här våren mest innehållit med rörelseglädje. Att jag har försökt att se när jag har fått lite tid för träning. Och sen också att få utforska vad jag varit nyfiken på. Sen, ja, men det är ju inte sagt att våren 2023 kommer se ut så här heller. Men jag har ändå försökt att låta min nyfikenhet på just yoga och simning ta plats.
När vi sitter här är ganska exakt 10 veckor sedan du meddelade världen att du skulle lägga av. Har du haft någon dag sedan dess när du faktiskt inte har tränat?
Ja, massvis med dagar.
Jaså?
Ja, och speciellt nu när jag var sjuk, då fanns det ju inget än att låta kroppen vila och läka.
Mm.
Men utöver det så har jag haft många vilodagar också.
Okej. Okay. För de här liksom alla åren innan dess, jag menar, du hade väl också semester som alla andra, men har du verkligen inte tränat någon dag?
Alltså de längsta träningsuppehållen som jag har haft, det är ju i samband med sjukdom. Mm. Som när jag fick covid i november 2020. Det var nog den perioden när jag hade den längsta sammanhängande vilan. Men det var ju också speciellt att vara sjuk. Men annars har ju april månad ofta inneburit att jag har varit hos min syster i Åre och hängt i fjällvärlden, för det är ju bland det mest magiska som finns just under vårvintern, att få vara på snö fast på ett annat sätt än med bara längdskidor på.
Mm. Men då, det låter ju ändå som att du har tränat lite då.
Ja, men så har det varit. Det är inte några många vilodagar i rad som jag har haft.
Vad händer med dig i huvudet när du har en vilodag?
Nej, men har jag en massa aktiviteter uppbokade, då har jag som inga problem med att få tiden att gå.
Men om du inte har det?
Om jag inte har det så är det väl ändå något fysiologiskt. Jag kan tänka mig att endorfinerna och den kicken som träning ger har en större påverkan på mig än vad jag egentligen förstår.
Mm.
Och just det här att få ta mig ut i naturen, det är ju något som jag gärna gör, även fast jag inte har energi nog för att träna. Eller mina vilodagar under elitkarriären, så har jag ju gärna sett till att boka upp en utelunch med en kompis eller ja, men plocka bär på hösten eller på något annat sätt lurat mig ut i skogen.
Mm. Men för en elitidrottare på din nivå så är det väl otroligt, alltså man måste alltid tänka på vad man stoppar in i kroppen så matmässigt, antar jag.
Ja, men det är ju frihet under ansvar, men jag vet ju att om jag inte sköter tajmingen och ger min kropp bra bränsle, så kommer jag ju eventuellt att förlänga återhämtningstiden och inte vara lika effektiv återhämtad till nästa pass. Och det handlar ju som inte bara om ett träningspass om dagen, utan det är ofta ut på pass nummer 2 och dagen efter och dagen därpå. Så allt hänger ju som ihop, och försöka ha rutiner och en tanke med när jag har uttag och intag av energi. Så, men det är ju så mycket mer än just bara kosten. Det är en viktig bit, men det är många andra pusselbitar också som ska in där för att få helhet.
Ja, om jag skulle gissa mig på vad de stora är, så är det väl typ så här, alltså träning, mat och sömn typ.
Ja, det är superviktigt. och försöka få någon balans på det.
Och nu får du göra precis vad fan du vill.
Ja, ja. Det är ganska konstigt, för jag har ju som haft träningsschemat jämt som det som styr övriga livet. Mm. Men nu har jag som inget sånt spikat, så det är lite läskigt så att jag inte vet exakt vad som händer. Sen har det varit speciella 10 veckor sedan jag bestämde mig för att sluta. För det har varit lite små uppdrag här och där, betydligt fler resor till Stockholm. Så det är ju inte jättemånga dagar jag spenderar hemma i Sundsvall. Och har inte känt så mycket rastlöshet heller ännu.
Mm.
Men jag vet också att det kommer klarna mer och mer vad jag kommer göra framåt. Och då kommer jag säkert också kunna ha mer rutiner. Och det känns bara som att det finns möjligheter framåt. Men exakt hur de kommer se ut, det vet jag ju som inte.
Men har du liksom, om vi bara för en kort sekund håller kvar vid maten. Har du liksom... Har det varit härligt att bara kunna spola i dig BNS till frukost?
Men kanske ännu mer härligt att inte behöva få i mig mat direkt när jag tränar. Jag kunde sticka ut och göra något tidigt på morgonen. Men ändå vet att det kommer dröja till nästa träningspass. Det är inte hela världen ifall lunchen blir lite senare idag.
Mm.
Och vara lite mer flexibel och inte känna stressen framför allt. Så som igår var vi bjudna på middag hos några kompisar. Och annars hade ju gärna tagit jag... tanken slog ju mig bara... Kommer vi äta direkt när vi ses där klockan 16.00? Eller kommer middagen bli lite senare? För sånt har ju som haft betydelse tidigare. Ifall jag ska få in ett mellanmål så man inte kommer tokhungrig eller tokmätt.
Mm. Men är det en stor omställning det där för dig?
Ja, men det blir ju som att de tankar som har varit med mig under hela elitidrottskarriären, de är ju fortfarande där, att jag försöker att hitta möjligheter till träning. Tanken nu när jag blev sjuk, då kändes det som att oj, men nu kanske vi måste pausa livet och ingen kommer vilja umgås med mig ifall jag har lite basiller i kroppen. Men det är ju som lite mer avslappnat. Det var ingen som blev superstressad över min förkylning.
Mm. Du, jag antar att du har fått den här frågan förut, men liksom, jag tror det var den 22 mars som du berättade för världen att SM blir det sista med nummerlapp, som du skrev.
Ja, men det kan nog stämma att det var det.
Hur länge hade du tänkt på det då?
Ja, men ganska intensivt sen OS och när jag kom hem från OS. Där i slutet på februari. Men det var ju som också ett beslut som jag drog på. Det var svårt att känna mig helt säker, även fast jag försökte göra det så tydligt som möjligt för mig genom att gå omkring med mitt A4-ark, där jag hade plus och minus sida på att fortsätta och en på att avsluta. Och jag märkte ju som att den här listan blev som inte så mycket längre. Men ändå så var jag...
Alltså pluslistan blev inte längre, eller?
Nej, vare sig plus eller minus. Okay. Det var ganska tydligt och jag visste väl egentligen vad jag ville. Men det är ett av de svåraste besluten jag har fattat. Så därför var det ju svårt att känna mig helt säker. Tänk ifall jag ångrar mig. Så. Men jag satte som en deadline för mig själv att innan SM och... Jag skulle resa iväg en måndag. Så på söndagen så var min inre deadline. Till dess så ville jag fatta ett beslut. För jag tror inte att känslan under SM kommer påverka. Utan nu har det ändå... Då hade det ju gått nästan en månad från att jag kom hem från OS.
Mm. Och liksom tjatade du hål i huvudet på alla omkring dig under den här perioden?
Ja, men de som jag delar mina tankar med, de fick nog höra ganska mycket på mitt ältande fram och tillbaka. Så tacksam över att de orkade lyssna på mina monologer.
Vilka är det?
Familjen och några nära vänner som har suttit i telefon med mig och lyssnat och inte kommit med några råd. För det har som varit det genomgående, att alla har sagt, det här är ditt beslut. Jag ska inte komma med några råd, men jag lyssnar gärna.
Mm. Du har ju haft en mental coach under din karriär, Thomas.
Precis.
Var han med i din process här?
Det var nog han som hjälpte mig att starta den. När han frågade när jag kom hem efter OS. Då var jag lite upptagen i tankarna med att det var många som frågade om, ska du inte sluta? Och han var nyfiken på, men vad gör de här frågorna med dig? Vad är det som händer i din skalle när de kommer? Vad är det för några känslor som dyker upp? Så då insåg jag ju, det här är ju något som påverkar mig mer än vad jag kanske ville erkänna under mästerskapet. Men jag var som så fokuserad på att hela tiden förbereda mig för nästa race. Och jag hade ju hoppet med mig hela tiden om att det kommer vända och kännas bättre. Men när jag väl hade kommit hem så kändes det som att jag inte hade någon anledning att inte börja fundera på det här på riktigt. Och det var då också den här A4-arket kom fram. För jag kände att jag måste försöka få sortera ut vad det är för några tankar som bubblar.
Vad stod det på arken då?
På plussidan för att fortsätta var det ju ett VM i Planitia 2023 som lockar väldigt mycket. Det är något speciellt med mästerskap, och att kommande säsong innehåller det vägde ju som över. Men att inte fortsätta, det var ju mycket till fördel för att få utforska andra delar av livet som inte får ta plats när man håller på med lite idrott.
Man kan väl säga att det gick ju ingen vidare i OS, och det var väl det, va?
Ja, ja. Precis.
Varför gick det så dåligt?
Jag vet faktiskt inte varför det gick så dåligt som det gjorde. För jag har ändå på träning upplevt att det har känts bra och haft vissa nyckelpass där jag dels har fått sparra mot andra, men också fysiologiskt så har vi några avstämningspass där jag har tider och lutning och hastighet som inte går att skoja bort. Så jag visste ju att det finns en kapacitet, men sen var det en ny situation att jaga tillräckligt bra resultat först för att bli uttagen till OS, men också resa till pre-camp i Italien och inte veta ifall jag ens kommer få starta någon distans under OS.
Mm.
Och hela tiden ha den nya situationen att förhålla mig till. Tidigare har jag ju haft jättebra resultat med mig in mot mästerskapet.
Det har varit en självklarhet. Liksom.
Ja, ett självförtroende som jag saknade nu. Även fast jag hela tiden peppar mig med de bra träningspass som jag hade, så hoppades jag som på att nästa lopp, då kanske det vänder.
Mm. Det är så intressant tycker jag, för att du känns så smart.
Nej men tack, ja, tycker du.
Ja, det känns liksom som att du har tänkt på det mentala, och liksom, alltså du har varit väldigt medveten om det, du har haft människor som har jobbat med dig med den biten, men ändå så är det så här som att vissa grejer för dig i din karriär har haft otroliga formtoppar, och du ser liksom inget mönster. Och samma sak här, så går det lite åt helvete. Och du ser inte heller, alltså så här, inte ens efteråt kan du förklara vad det var som gick fel. Hur kommer det sig att det inte går att begripa det när man har jobbat med det så himla mycket som du har gjort?
Ja. Jag skulle gärna ha något svar på det. Och, jag vet ju så här, in mot mästerskap där vars det har funkat, så har det ju varit en trygghet att ha erfarenheter, och att jag har gjort den formtoppningsresan många gånger tidigare. Och jag vet ju att en nyckel är att tro på det du gör. Och det kände jag väl inte med de resultat som jag fick med mig in mot OS, att jag hade den stenhårda tron på att fasen vad bra jag är.
Mm.
Men det är ju mycket en färskvara, självförtroende. Och även fast jag försökte att påverka det jag kunde här och nu, så lyckades jag inte skaka fram den där starka tron på att ja, men jag ska bara ut och åka som om det är det sista jag gör. Och ja.
Det måste väl vara, jag menar, nu det var inte din första rodeo så att säga, men det måste vara en jävligt stressande situation, tänker jag också, med OS. Alltså det är ju inte ett vanligt liksom, ja, vad man nu ska säga. Alltså det är inte som man river inte av det som ett plåster.
Nej, du har ju som bara en chans vart fjärde år. Mm. Det är ju det som gör det så himla läckert och speciellt.
Och laddat.
Ja, mm, verkligen. Men de senaste säsongerna har ju inte den här känslan av att jag har varit stark infunnit sig så jättemånga gånger som tidigare i karriären. Och det är väl också den där nyfikenheten på att kunna göra saker annorlunda och vända det här skeppet, mm, som har fått mig att fortsätta. För jag tycker processen och resan mot mästerskapen har varit minst lika kul som tidigare. Och dessutom så har jag fått göra det i en miljö där jag vet att hänger du med på träning under sommar och hösten, ja, men då kommer du att hävda dig väldigt bra i världscupen eller på mästerskapen också, för just nu är svensk damskidåkning otroligt stark.
Mm. Men sen kommer du hem och så spöar du hela jävla gänget i SM.
Ja, det kändes jättemärkligt att ha den formtoppen under SM. Även fast ja, det på många sätt så kände jag ju vilken energi det gav av att få all bekräftelse och kärlek som jag fick när jag gick ut med mitt beslut om att SM blir mina sista tävlingar. Det var ja, så mycket positiv kraft som alla hälsningar och sms och telefonsamtal som strömmade in till mig gav. Men att jag skulle ta ett till SM-guld, det hade jag verkligen inte räknat med.
Charlotte Kalla. Hon har sett så fin ut den här dagen. Hon har sett ut som den bästa versionen.
Är det kul att vara på OS alltså, när man inte tävlar?
Ja, men det är ju något alldeles extra att få resa iväg som en trupp. Och nu blev ju OS väldigt speciell. Det var ju som en resa i sig bara att hantera pandemin och alla förhållningsregler som vi behövde ha. Redan hemma i Sverige och Italien där vi var på uppladdningsläger. Och sen komma till OS-byn och fortsätta vara rädd för att få smittan eller sprida smittan. Det är ju något som jag gärna önskar att jag hade kunnat slippa den här gången. Men samtidigt så var ju vi aktiva väldigt glada att vi ens fick möjlighet att tävla. Att det blev ett olympiskt spel. Men det är ju en annan upplevelse att vara i Peking jämfört med de tidigare OS som jag har kört.
Mm. Alltså festas det mycket i OS-byn?
Nej, det är ju som alkoholförbud i alltså, OS-byn. Sen finns det ju säkert möjlighet att smuggla in ändå, även fast vi passerar liksom säkerhetskontroller inne i byn. Och man var ju rädd ens för att ta med sig någon mat. Allt skulle deklareras. Så, ja. Mm. Där fick man tänka till.
Okej. Men du har aldrig smugglat in sprit på OS-byn?
Nej, men det har jag inte gjort. Nej.
Men du, en sak som jag tänker mig så här, jag menar, hur många gånger har du blivit dopingtestad tror du i din karriär?
Oj, ett tag så fick vi fysiska papper varenda gång. Nu kör de mest digitalt. Det var en ganska tjock hög där. Sen blev jag testad oftare när de införde blodpass. Och, ja, självklart i början av karriären. För jag tror att de behöver arbeta upp en bank för att få hum om hur min blodbild ser ut. Och då också kunna identifiera avvikelser så snabbt som möjligt.
Vad sa du nu? Blod?
En blodbank.
Förlåt, innan. Du sa något annat. Blodpass.
Blodpass, precis. För att de kollar inte bara på HB-värde utan även retikulocyter. Och, ja, det var en väldigt många markörer som man kan få ut.
Okej. Okay. Så hur många gånger? 1000?
Alltså, ja. Nej, men så många gånger kan det nog inte ha varit. Det är ju ändå bara... Jag har kanske 18 år som jag har vistelserapporterat. Jag vet faktiskt inte. Nej.
Vistelserapporterat, det betyder att du berättar för liksom, dopingkontrollanterna var du är så att de ska kunna komma dit och göra...
Ja, och göra oannonserade tester.
Men du, jag antar att under dina alla år så har väl kollegor till dig åkt dit från tid till annan?
Ja, men det har ju varit en del dopingfall. Mm. Och även innan jag började åka världscup så var det ju såna som hade avtjänat sitt straff och kommit tillbaka.
Mm. Det måste ju vara en otrolig rädsla att man råkar få i sig något piss som man inte ska ha. Liksom. Man råkar ta någon jävla... liksom allergimedicin så åker man dit. Eller?
Nej, men där är vi ju väldigt noggranna med att slå i rödgröna listan på läkemedel och inte bara dubbelkolla med läkaren som är ansvarig i laget utan verkligen göra det själv. Så vi har ju som ett system där om de skriver ut ett läkemedel som vi behöver så ska vi själv gå in och dubbelchecka, även fast de också ser till att inte skriva ut sånt som är otillåtet.
Just det, men jag tänker mig så här också, jag menar, jag antar att du har käkat en del proteinpulver i dina dagar.
Ja, men bara proteinpulver som jag vet har den här märkningen där de kan garantera att det inte tillverkas i några läkemedelsindustrilokaler. Men sen har man ju hört om att kött kan vara kontaminerat och om såna som har lämnat vattenflaskor. Men jag vet heller inte om det bara är hörsägen, om det verkligen är så, eller om det är förklaringar som inte riktigt är undersökna vad sanningshalten är.
Men det här, jag tänker mig att det måste i alla fall, alltså du har ju hela tiden fått förhålla dig till det i alla fall. Alltså det måste ha funnits, alltså så här, nu sa du ju, visst läkarna kollade men man gör det själv också liksom för att verkligen vara säker.
Ja.
Och nu behöver du inte förhålla dig till det.
Nej.
Är det också en omställning på något sätt eller?
Ja, men det är ju verkligen att inte ha det här larmet på mobilen 2030 som säger Adams, vårt vistelserapporteringssystem. Mm. Jag behöver inte dubbelchecka om jag har rätt adress. Och det har ju varit tacksamt den här våren som har varit ganska spontan och innehållt många resor som har ändrats med kort varsel ibland. Så det är ju jätteskönt. Mm. Eller som nu när jag fick problem med bihålorna att inte behöva dubbelkolla en extra gång innan jag tar nässprayen.
Mm. Fan vad skönt, eller?
Ja, men det är en frihet bara det att inte behöva ta ansvar på samma sätt.
Mm. Men skit i det. Du, en grej som jag undrar lite över. Hur funkar höghöjdsträning?
Oj, rent fysiologiskt skulle vi egentligen behöva ha någon professor här som får förklara. Men det är ju en stress för kroppen att komma på en höjd som har lägre syrehalt i luften. Du behöver öka andningsfrekvensen och i blodet så händer det en massa saker. Speciellt den första tiden. Så blodet och kroppen ska bli mer effektiva på att transportera syre ut till de arbetande musklerna. Och målet är att bilda fler röda blodkroppar som kan transportera syret ut till musklerna. Så 3 veckor behöver du i alla fall på hög höjd ifall du ska tävla på 1800 meters höjd. Sen sker förbättring, men kanske inte lika snabbt och mycket som det gör under den första perioden.
Okej. Okay. Är det kul?
Ja, men det är ju häftigt att komma ner på lågland efter en höghöjdsvistelse. Men också en nödvändighet ifall du ska tävla på hög höjd att vara så anpassad som möjligt. Så. Mm. Men sen om du inte är noggrann med farten du håller på träningspassen och du får hålla dig i tyglarna och inte bli för ivrig och röra dig för snabbt. För det blir ju som ett långsammare rörelsemönster, speciellt när vi är uppe på glaciär. Även fast vi aldrig kommer tävla på de höjderna så gäller det att tänka till kring en intensitet.
Men hur högt har du tränat som, alltså hur, vad är det högsta du har tränat på?
Ja, men det lär ju vara på kanske 2,7 eller något sånt. Jag har faktiskt lite dålig koll på vilka höjder jag har varit på, men det är glaciärskidåkning som är där jag har tränat som högst.
Och vad gör man det bäst?
Ja, men det har varit lite olika. Det är ju också skrämmande att tänka hur jag i början på min karriär kunde åka till Österrike i Ramsau i början på september. Men det var länge sedan jag var i Ramsau nu. Nu har vi varit i Italien.
Varför är det skrämmande?
Men för att man ser verkligen hur naturen förändras med miljöförstöringen som pågår. Det är ju knäppt att man under en karriär kan märka skillnad. Sen har vi varit en del i Valsinales i Italien. Men förra året, 2021, då var jag i Frankrike i juni månad. Det var ett nytt ställe för mig. Så det var coolt att i slutet av karriären få upptäcka nya ställen.
Det låter härligt att få träna i franska alperna.
Ja, jo, men det är ju det. Så då har vi som skidåkning på förmiddagarna, men sen också helt fantastisk miljö att träna på eftermiddagarna när vi kör barmark och får springa och åka rullskidor.
Var har du ätit bäst under din karriär? Eller har ni alltid med er egen kock så att du inte vet?
Nej, men vi äter ofta på hotellen. Men Frankrike har faktiskt varit bland de sämsta ställena att ha träningsläger på. Där har vi inte lyckats hitta bra catering. Det slutade faktiskt med att jag fick en parasit som heter Cryptosporidium på ett träningsläger i september i år.
Oj.
Det var mindre trevligt.
Det måste ha varit förra året också.
Ja, precis. Mm. Men bästa
hur
maten...
Hur blev du av med den?
Nej, det var bara att vänta.
Okay.
Alltså det tar...
Cryptosporidium, heter den det?
Ja, Cryptosporidium. De som bodde i Östersund drabbades av det när dricksvattnet var förorenat 2010.
Okay.
Då missade jag att få i mig parasiten lyckosamt nog. Mm. Jag bodde i Östersund då, men här i Frankrike så blev jag drabbad. Men bästa maten är ju definitivt Italien. Gud vad jag uppskattar pastan och goda ostar och goda viner.
Ja, du spottar inte glaset.
Nej, men det är något som jag lärde mig när jag kom med i landslaget och uppskatta goda rödviner. Så det är ju mycket som tid som vi tillbringar kring mat, så det har verkligen blivit ett intresse från sena tonåren att få sitta och äta bra vällagad mat i många timmar.
Men har du verkligen, alltså jag menar när du har varit på träningsläger, har du fått dricka vin då?
Nej, ganska sällan i samband med träningsläger, så.
Okay.
Men det har hänt. Mm. Men det har kanske varit kvällen innan vilodag som man har unnat sig ett glas.
Mm. Och då har det varit ett glas?
Ja.
När var du berusad senast?
Nej, men det var nog 2,5 veckor sedan. Det var nog därför jag fick bihåla inflammation också.
Okej, all right.
Min kropp pallar inte att vara vaken till 4:30.
Oj, så pass.
Ja.
Stökigt.
Ja, det var stök.
Okej. Du var ute på stan eller?
Jag var faktiskt i Oslo och var på en överraskningsfest för Johaug som hennes lagkompisar hade ordnat.
Vad kul det låter.
Ja, men jättekul att få chans att hylla hennes karriär också. Mm. Så det var värt en bihåla inflammation.
Ja, jag fattar. Men ni är kompisar?
Ja, vi har ju ändå haft parallella karriärer. Mm. Ändå, hon är 1 år yngre än mig. Så första gången vi möttes var på VM i Sapporo 2007. Så det är ju många år som hon har varit en stor inspirationskälla till att träna bra och smart.
Mm. Ja, det är hon och Marit som har varit dina liksom, vad ska man säga, främsta konkurrenter.
Ja, jo, men de har ju också haft långa karriärer och funnits med i stort sett hela min karriär.
Johaug har inte varit fullt så noggrann med dig som du med dopingen dock.
Nej, det var ju som en tankeställare för alla att man har ju bara sig själv att skylla på. Mm. Att det krävs verkligen att kolla den där gången extra innan du tar emot ett läkemedel.
Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Jag är inte först att ställa den här frågan, men du nämnde för en stund sedan liksom vilsenheten. Jag menar, det känns ju som att du tog beslutet utan att egentligen veta exakt vad du hoppade till. Det var inte så att du hade signat med SVT om man var expertkommentator eller så, utan du gick rätt ut i friheten bara, eller?
Ja, verkligen. Så har det ju varit att jag inte har planerat för karriären efteråt, även fast jag har fått det rådet många gånger att ja, men det kan vara klokt att ha en strategi och en plan för vad som händer när elitkarriären är över. Men jag har som inte känt någon stress med det, utan mer att det hade kunnat stjäla energi från min satsning. Att jag ändå vill ge allt för att bli så bra som möjligt och låta den elden brinna så länge som den finns där. Att det hade känts som en liten kompromiss ifall jag hade tagit reda på för mycket och satt planer i verket. För det är svårt att hitta tid till övriga aktiviteter när träningen ska få ta den största platsen. Då kanske är det tumma på det här med rörlighet eller aktivering eller ja, men framförallt återhämtning. För förutom sömn och kost och träning så handlar det ju mycket om att inte vara för stressad mentalt utan känna att det finns rastlöshet emellanåt. Att inte känna sig för stressad. Så det har ju varit väldigt spännande nu när jag bestämde mig för att andra saker ska få ta mer plats. Som under hela min elitaktiva karriär har jag ju haft samarbeten med företag. Men det har ju ofta varit så att jag har känt en stress att få till både semester i april men också aktiviteter med dem. Mm. Och många gånger har jag känt mig stressad ifall det har gått in i hösten och jag har behövt ta någon extra resa som inte har varit av anledningen att jag kommer till ett träningsläger. Utan jag har som ofta känns dåligt samvete ifall det påverkar min träning.
Men vad är det liksom, alltså när man är på din nivå, då, liksom, om man då är sponsrad av ett bilföretag som du har varit, då ska du åka och träffa någon på något huvudkontor och visa upp dig lite och så. Är det det du menar? Alltså...
Nej, men mer de möjligheter som finns med samarbeten. Det finns ju otroligt mycket kul också som jag skulle kunna lägga tid på. Som med Kronans apotek har jag tagit fram deras mest hållbara hudvårdsserie. Men där har jag ju känt begränsning i att jag inte kan vara med riktigt på det sättet som jag önskar i utvecklingen av de här produkterna och besöka fabriken eller träffa designteamet bakom själva förpackningarna. Det hade ju varit en helt annan sak att få se dem live än att hålla på och skicka material över datorn. Även fast vi har varit kreativa och hittat bra sätt. Vi har setts på Arlanda och min tekniktränare Lars Ljung tog fram en 10 minuter lång video där var han förklarade hur mina skateskär ser ut när de var sugen på att använda något signum, något som jag lämnar efter mig, som skidspåren, för att de skulle vara i rätt vinkel. Så visst finns det möjligheter digitalt, men det blir ju mycket mer effektivt ifall jag kan använda mina 900 träningstimmar till att vara med i samarbeten på riktigt.
Mm. Så du är liksom, är du semi-influencer nu eller?
Jag vet inte riktigt vad jag ska uttrycka mig, men däremot så vet jag ju att jag kommer ha mer tid för såna här projekt som produktserien jag har, men också framåt att försöka jobba och göra skillnad med de grundvärderingar jag har och det med den erfarenhet som jag har från min elitidrottskarriär som jag nu ska försöka få till ett vanligt liv och plocka med mig. Jag vet hur mycket träning betyder för mig fortsatt, men också att värna om den psykiska hälsan. Så ja, det är ju även fast jag kan känna mig lite vilsen i exakt hur hösten kommer att se ut, så vet jag ju att jag kommer ha mer tid i alla fall att lägga på det här.
Jag menar, när du var aktiv, då antar jag att, jag menar, du visste väl i flera år i förväg vad du skulle förhålla dig till?
Ja, men i stora drag så visste jag ju att det kommer vara träning 2 pass om dagen och att jag en gång i månaden kommer dra iväg på träningsläger både i Sverige och Europa. Mm. Men sen var det ofta att man fick vänta en bit in i maj innan landslaget hade lagt sin plan. Men stommen och tävlingsprogrammet, det hade man ju klart för sig. Och ofta var det som mästerskapen som låg där i februari som var det absolut viktigaste under året.
Mm. Har du haft människor som har jobbat med din kalender liksom?
Nej, ja. Jag har ju delat min kalender med människor som har behövt veta min planering. Men i slutändan så är det ju ändå jag som har behövt fatta besluten för vad som ska få ta plats. Men där har jag ju bollat väldigt mycket med framförallt min tränare Magnus om hans synpunkter. Ja, men kommer det här att belasta mig för mycket? Får vi plats med det här och ändå inte tumma på kvaliteten i träningen?
Mm. Är han kvar i ditt liv?
Ja, men på ett annat sätt nu. Mer som en kompis. Han har ju börjat jobba som polis här i början på maj. Efter att han har varit tjänstledig och varit tränare i landslaget. Så nu är han rätt upptagen dagtid. Så kvällar och helger så kan man få tag på honom.
Mm.
Men det blir som inte på samma sätt som jag har haft regelbundna möten med Olle, min manager, och Torbjörn som hjälper mig med intervjuer, och så Magnus. Men svårt att få tillgång till han på samma sätt som det har varit tidigare.
Och det måste ju vara, jag menar, för att du har ju liksom varit i en bubbla då. Där det är människor som är svinviktiga för dig.
Ja.
Och nu är de inte det längre. Det är liksom som att, nu kommer, jag återkommer till det här med att du på något sätt börjar om i livet ju. Eller ja. Nu kan livet börja på ett sätt.
Ja, men det är ju som också varit, ja, men det här akklimatiseringen till vad ska jag lägga träningsnivån på, så insåg jag ju att det kanske inte är Magnus jag ska bolla med längre, vad träningen ska vara eller inte vara, utan det här måste jag nog ändå ta reda på själv. Så. Mm. Men det hade ju varit skönt att ha en träningsplan att hålla sig fast vid nu också. Men det har ju också varit en stor frihet att få drömma, som när jag reste ner efter SM hit till Olle som hjälper mig med just samarbeten, och vi sitter och spånar på, ja men vad vill du? Vad vill du sysselsätta dig med? Och jag har faktiskt sökt in till utbildning till hösten ifall att det inte hade varit någon som hade varit intresserad av samarbeten, så har jag i alla fall den möjligheten.
Vad ska det bli då?
Jag har sökt lite kurser inom beteendevetenskap, men om det blir nu hösten 2022 eller ännu längre fram, det får vi se.
Mm.
Men när jag fick sitta där och spåna fritt, då det som stod överst på min önskelista var att få tillbringa tid i fjällen. Året runt, för fjällen är verkligen en plats där jag både har kunnat koppla av i april och göra andra saker än bara träningspass på längdskidor, men även under barmarksperioden så är det ju fjällen jag gärna har rest till. Mm. För det finns så mycket att upptäcka, men dels terrängen som erbjuds, där du kan ta en topp och få blicka ut på fantastiska vyer, och det, ja, med alla årstidsväxlingar vi har i Sverige så känns det inte som att det finns någon månad jag inte har ett sug efter fjällen.
Mm. Du, jag har ställt den här frågan till dig förut, jag ställer den igen. Måste du vara kvar i Sundsvall?
Nej, jag behöver absolut inte vara kvar i Sundsvall, men jag trivs otroligt bra med livet som jag har just nu.
Men Åre?
Nej, men jag har så bra att min syrra bor i Åre, mm. så det känns som en lyx att kunna åka och besöka henne.
Mm.
Och att ja, men det är bara, ja, men 30 mil, en tågresa bort, så är jag där.
Mm. Men du skulle få fjäll jämt. Plus, din kille är mäklare, va?
Ja, precis.
Het marknad.
Ja, precis. Han trivs ju väldigt bra i Sundsvall. Jag tror att det skulle mycket till för att locka med han till Åre.
Du, jag tänkte ändå att vi skulle prata lite grann. Den här hemläxan kunde jag ha gjort förra gången vi sågs, men det hade jag inte gjort då. Men jag försökte undersöka ifall vi möjligen var släkt.
Jaha.
Ja, men det, jag tror inte vi är det.
Du kan kolla med en kille på Riksarkivet i Härnösand. Han har släktforskat en del på min sida i alla fall, så ja, han kan säkert hitta någon koppling.
Ja. Nej, men jag har lite Sunna och mycket Triumf. Så här, min farsa är född i Pajala.
Jaha,
så det, okej. Ja, det är nästgårds.
Det är verkligen.
Du
Pajala
kanske också
kommun
är född där.
Som jag är uppvuxen i. Tärendö ligger i Pajala kommun.
Men är du född i Pajala?
Jag är född på Gällivare BB.
Okay.
Det fanns inte på min tid i Pajala.
Nej, jag fattar. Men hur viktiga är dina rötter för dig? Går du att ställa en fråga, sån fråga?
Ja, nej men jag har ju fått anledning att fundera kring mina rötter. Många gånger i intervjusammanhang. Och så. Det finns som en nyfikenhet, tror jag. För att många inte vet så mycket om Tärendö och Tornedalen. Och ja, det är ju någonstans där som mina grundläggande värderingar kommer ifrån. Och för att, kanske speciellt med jobbet som jag gjort tillsammans med Thomas, så har vi ändå varit och grävt runt och frågat vars kommer den här rösten ifrån. Som många gånger är en tillgång, men ibland kan också göra att det trasslar ihop sig i skallen.
Vilken röst?
Ja, men den här som tvivlar och frågar mig om det jag gör är tillräckligt.
Mm.
Men också som har gjort att jag har varit beredd att jobba hårt och verkligen ta mig an utmaningar. Och ja, arbete alltid värdesats högt hemma i Tornedalen. Så det är intressant att tänka till hur de generationer innan mig har haft det och vad som har drivit dem.
Mm. Hur samisk är du?
Jag tror faktiskt inte jag har några samiska rötter. Eller jag har inte upptäckt det ännu i alla fall.
Okay.
Mm. Det är kanske någon har lust att forska fram.
Nej, det är någon jävel som claimar dig som same i alla fall på internet.
Okej, okay. Ja.
Hen kanske vet mer än du.
Ja, men precis. Och, även fast om jag inte skulle ha samiskt påbrå så kan det ju mycket väl vara så att det finns renskötare i släkten. För renskötsel har bedrivits även i Tornedalen.
Mm. Och rent så här, alltså, det var skitlänge sedan jag var i Tornedalen, 20 år sedan. Men det som jag tyckte var lite kul var det här, det finns något program i P4 där som är någon slags så här, man får ringa och hälsa till folk typ och önska låtar.
Finmix.
Det kanske heter det.
Ja, precis.
Jovain, perjantai, meidän radio ja Finmix.
Ja kesäkin vielä.
On ainakin, ja jajamensan, sommar, freda och Finmix.
Och då, är det, då går det sömlöst mellan tre olika språk. Alltså programledaren bara byter från meänkieli till finska till svenska och sen tillbaka igen. Fattar du allt?
Nej.
Nej,
jag fattar ganska lite. Vi hade meänkieli i skolan från, ja, men framförallt under lågstadiet. Men inställningen var ju inte att vi hade lust att lära oss, utan det var ju mycket, det var inte så högt i status att lära sig meänkieli. Och det handlar ju verkligen om den assimilationspolitik som bedrevs i början av 1900-talet. Så framförallt mina mor- och farföräldrar har ju påverkats väldigt mycket av det. Och ja, men min mamma och pappa, de valde att inte lära mig och mina syskon meänkieli, även fast vi hade kunnat fått språket gratis. Och Det är just sådana frågor som har upptagit mitt intresse ganska mycket nu de senaste åren som vuxen. Varför det blev så. Det går som inte att skuldbelägga mina föräldrar för att de valde att inte ge mig språket, utan det handlar ju om en skam i grund och botten. Mina far- och morföräldrar, de skulle försvenskas. Det är ändå i Sverige vi bor. Det var inte särskilt erkänt att meänkieli var ett språk, eller de som talade finska. Det skulle inte förekomma i skolan, utan det kunde ibland bestraffas med stryk. Så det var på en hård väg. De fick veta att det här är inte rätt.
Mm, jag fattar. Du, nu ska vi se. Jo, hur går det med jakten?
Ja, men jag har skrivit in i kalendern här 4-5 september. Kan det vara söndag till måndag? Att jag ska hänga med min kompis Sara i Kovlandsskogarna.
Men du har ingen egen licens?
Jo, jag har det. Men jag har inget eget jaktlag. Utan jag tar gärna och hänger med.
Okej.
Okay. Mm. Där plats men, finns.
Du har en bössa hemma?
Ja, det har jag.
Ja, starkt. Har du fällt något ännu?
Nej, jag har inte haft så många jaktdagar. Nej, jag behöver öva betydligt mycket mer.
Du har ju käkat middag med Zlatan någon gång. Han har ju någon ö som man kan jaga på.
Okej, det kände jag inte till.
Nej.
Att han har en ö. Och det var väl idrottsskalemiddagen där som var det 2008. Vi satt vid samma bord.
Ja, men ni bytte inte nummer eller?
Nej, vi gjorde inte det.
Okej, du får höra av dig på något annat sätt. Men du, det låter ju som att du trots då en viss vilsenhet liksom, ja men du har hopp om framtiden.
Ja, jo, men det känns jättekul att nu närmast tänka på en sommar med semester och att inte behöva påverka de jag umgås med så mycket kring hur min träning ska få ta plats, utan det är andra saker som får styra.
Mm. Vad ska ni göra i sommar?
Jag ska upp till mamma och pappa någon vecka, och sen har jag bokat Gotland några nätter i slutet av sommaren.
Okay.
Men sen är det också, ja, men, nu till helgen ska jag på Ullevi och kolla Lale, så det ser jag fram emot. Och så en spelning med Håkan i slutet på augusti också.
Just det, vad kul. Du gillar musik, uppenbarligen.
Ja, men det gör jag. Det har ju ändå funnits med både under som pepp inför tävlingar men också avkoppling. Så just konserter. Jag är inte så flitig konsertbesökare sedan tidigare. Och ja, det är väl många som har längtat efter att få gå på arrangemang också med mig.
Just det.
Här, nu under de här pandemiåren.
Alltså, det är ju lite intressant, tänker jag, att du har ju, ja, jag menar, du har väl varit tonåring som alla andra, men sen har ju du lite grann, alltså massa grejer som andra människor har gjort som du inte har kunnat vara med på, antar jag. Alltså du har missat bästisars födelsedagar och bröllop och dop och fan hans moster. Eller?
Ja, men så har det ju varit att har det varit ett träningsläger inplanerat så har jag varit tvungen att tacka nej till en del tillfällen. Men sen har det ju även funnits möjlighet att ta med mig träningen både till bröllop och dop.
Okay. Mm.
Men hela tiden med en rädsla för att ha den där lagom av balansen och inte bli sjuk, för då är det svårt att genomföra den träning som behövs.
Just det. Ja, vad skönt. Det verkar som att framtiden är ljus för Charlotte Kalla.
Ja, men jag ser fram emot framtiden och också ta reda på mer vad våren 2023 kommer innehålla. Hur kommer rutinerna se ut då? Och, ja, det känns riktigt, riktigt skoj, för skidor kommer jag fortsätta åka, men inte dra på mig nummerlapp särskilt ofta.
Nej. Kan det bli Vasaloppet nästa år? Eller?
Det finns inte med i planeringen så långt, men Ja, man ska väl aldrig säga aldrig. Det finns ju så många olika lopp där under Vasaloppsveckan, så man behöver inte åka hela Vasaloppet.
Jag tror att de skulle bli jätteglada ifall du kom. Du, med det är det dags för succémomentet.
Frågor du inte fått tidigare.
Ja, förut. Men förut, det var nära. Just det. Du tog det nästan. Snyggt. Vad blir det för chips när Charlotte Kalla själv får välja?
Salt och vinäger.
Jaha, det var lite av en dark horse.
Ja.
Okej.
Okay. Eller tryffelchips. Det är gott.
Mm, det är du och kungen. Du, din bil har 5 slottar för radiostationer. Vilka blir det?
P1, P3, P4, Riks och Energy. Fast det är oftast P3 som står på.
Okej. Okay. Kul. Säg en film eller tv-serie du gjutit en tår till på sistone.
Oj. Just de senaste veckorna har jag inte kollat så mycket serier.
Är du en gråtare annars?
Nej, men jag är nog inte jättemycket. Jag tycker det är häftigt att gå och kolla film på bio. Det blir stämning då. Svårt.
Pass.
Pass.
Mm. Då kan jag flika in. Jag ska bara byta snus för 35 gången i den här intervjun. Jag tappade ut den på mattan och så låg det en massa använda snusar. Och då tänkte jag, de där jävlarna kommer fläcka mig in matta. Det var därför jag kröp ner på golvet medan du pratade. Förlåt, men jag lyssnade hela tiden.
Jag funderade just att det var svårt att hitta den där snusen.
Ja.
Men det fanns fler.
Ja, jag tror att jag fick upp alltihopa.
Men grymt jobbat.
Jo, men då kan jag säga att jag tittar nu. Jag har halkat lite efter med tv-serien Better Things. Men igår var det ett otroligt avsnitt. Grät som en häst, gjorde jag.
Vad härligt att få släppa ut känslor.
Ja.
Så.
Ja.
Jag kanske behöver ta mig tid till mer serier och känslor i livet.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Men man kan ju gråta utan tv.
Ja.
Har jag hört.
Ja.
Mm. Det var länge sedan för mig. Du, säg att du någon gång skulle få ett barn. Topp 2 namn, frågetecken.
Oj. Jag har ingen lista på namn. Jag måste passa där. Jag törs inte lägga upp någon topp 2. Det känns ju väldigt, väldigt viktigt. Sånt vill man tänka igenom mer.
Okej, okay. Jag fattar. Du, på ett ungefär, hur funkar el?
Oj. Det ska jag googla på nästa gång jag är med, så kan jag förklara.
Ja, fan, det är jävligt svårt att fatta faktiskt. Varför har du så sällan basker?
Jag har inte så mycket volym i mitt hår, så jag vill inte förstöra den lilla jag har.
Okej. Okay. Vad tror du på basker annars?
Jag har inte funderat på det så mycket. Min syster är fin i basker, så
okay.
Kanske ska ta ett tips av henne.
Har hon mer volym i håret än du?
Det kanske därför hon har baskar.
Okej, hörru, vad härligt att vara att träffa dig igen.
Ja, men detsamma.
Du ser så frisk och solbränd, eller inte solbränd, du ser solkysst ut.
Tack så mycket, men det var jättekul att få vandra kullerstensgatorna här i Gamla stan och hitta fram hit.
Mm, tack för idag.
Tack.
Ja, en ljus framtid för Kalla alltså, och också för Värvet. Nyligen släppte jag hela sommarschemat på Instagram och där hittar man bland annat en sommarföljetong med start i nästa vecka, och det ska bli kul. Men först kommer det att låta till exempel så här i podden. Jajamän, allas favoritartisten, enigmatiska Thomas Stenström är gäst nästa vecka, och jag hoppas innerligt att vi hörs då, om inte förr. Producenten Inne Westin, hela himla Acast och jag som heter Kristoffer Triumf lyfter på hatten och tackar för idag. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.